Nu skojar jag med er. Matteus 27 ska det vara. Det står feltryck i min bibel. Så var det med det. Matteus 27 och 45. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Några som stod där hörde det och sa, han ropa på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa, den mannen måste ha varit Guds son. Ja, det är slutet på Jesu lidande det här. Vid sjätte timmen, alltså klockan 12 på dagen, föll ett mörker över hela jorden. Och begreppen mörker och ljus träffar vi på många ställen i Bibeln. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och i princip är det så att begreppet ljus står för nåd och gemenskap. Medan mörker står för förkastelse och övergivenhet. Och nu faller ett mörker över hela jorden. Och det är ett Guds övergivenhetens mörker. Ingen av oss, hur ensamma vi än har känt oss, hur mycket vi än har tyckt att Gud har glömt mig och övergett mig, ingen av oss har smakat det mörker som Jesus smakar. Den verkliga Guds övergivenhet. Den har han lidit i vårt ställe. Och han ropar också med den 22 salmens ord, min Gud, varför har du övergivit mig? En salm som profetiskt pekar fram emot den här händelsen. Nu ropar han detta på arameiska. Och det har väl varit lite konflikt mellan teologer och andra om vad man talade för språk egentligen i Israel på Jesu tid. Allt mer börjar man nog komma till klarhet om att man faktiskt talade hebreiska och inte arameiska. När Jesus nu talar arameiska som så att säga var den tidens världsspråk, åtminstone i den här delen av världen, ungefär som engelska är för oss, så är det så märkligt att evangelisten skriver ut det här på arameiska för att förklara varför folk inte hörde vad han sa. Han ropar på Elia, står de nedanför korset och säger. De hörde inte riktigt vad han sa. Han talade inte hebreiska. Och det är alltså inte för att skämta som de säger som de gör, utan det är en missuppfattning. Man väntar sig att oj, nu kanske Elia kommer, vi får se. Allt kan hända. Men det gör han inte. Det händer ingenting. Inget annat än att till sist viker mörkret undan och Jesus dör. Men då händer något märkligt. Då brister förhänget, eller förlåten som vi kallar det i gamla översättningens ord. Den brister uppifrån och ända ner. Vidare så tycks en del avsomnade heliga män stå upp ur sina gravar visa sig tydligen för ett kort tag för att sedan åter försvinna. Vad betyder det här? Vad betyder detta att förlåten brister? Var satt den någonstans? Jo, den var ju ett draperi kan vi säga, som hängde i templet mellan det heliga och det allra heligaste. Och det förhänget symboliserar människans avskildhet från Gud. Efter syndafallet så visar Gud bort människan från sin egen närhet. Och efter syndafallet så heter det på flera ställen i Bibeln där Gud säger så här: ingen kan se mitt ansikte och leva. Vi kan slå upp i Första Moseboks tredje kapitel och läsa slutet när Gud visar ut Adam ur lustgården. Första Mosebok 3, vi kan börja läsa i 17 versen och kapitlet ut. Och till Adam sa han: eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt du skall inte äta av det, därför må marken vara förbannad för din skull. Men vedermöda ska du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törn och tistel ska den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft ska du åter bli. Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande. Och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. Och Herren Gud sa den: se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet. Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård för att han skulle bruka jorden varav han var tagen. Och han drev ut mannen och satte öster om Edens lustgård keruberna tillsammans med det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Ja, nu har mannen blivit som en av oss. Det här med kunskapen på gott och ont som det står, eller som det egentligen borde stå, kunskapen om gott och ont. Vad är det Adam sträcker sig efter i syndafallet? Jo, egentligen efter den kunskap som ska göra honom oberoende av Gud. För i det ögonblick vi blir oberoende av Gud så är inte Gud Gud, utan då är vi gudar själva. Och det är det som ormen lovar Adam: du kan bli så som Gud. Vi kan se det där på oss själva. Du vet, man kan bli teolog på rätt sätt och på fel sätt. På många ställen i skriften står det talat om att lära känna Gud. Det är evigt liv att lära känna Gud, säger Jesus. Då är man teolog på rätt sätt. Men så kan man vara det på fel sätt också. Du vet, ibland försöker vi snickra ihop våra teologier så att vi ska veta så mycket om Gud så att vi kan styra honom bakifrån. Om jag gör så och sen gör jag så och sen gör jag så, då blir det exakt så. Då är Gud tvungen att göra det och detta. Då är vi teologer på fel sätt. På något vis är Gud både den som uppenbarar sig och den som ändå håller sig outgrundlig. Han önskar att vi ska lära känna honom, men på något sätt kan vi inte lära känna allt om honom, för gjorde vi det skulle vi genast missbruka den makten. Därför finns det i allting sådant som ser ut som motsägelser, och det finns också alltid, när vi ska liksom försöka förklara olika skenen, så måste vi alltid ha med en liten ruta som man kan kryssa i där det står "vet inte". Så fort vi vet allt, då händer någonting med oss som inte är bra. Gud låter oss veta mycket, men han låter oss inte veta allt. Eder är givet att lära känna Guds rikes hemligheter, säger han till lärjungarna. Men de kanske ändå inte fick veta allt. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, bara fadern. Det finns olika grader av hemligheter. Och det är tydligen för att vi inte ska spåra ur. Gud visar ut Adam ur Edens lustgård. Och så sätter han keruberna och det flammande svärdet för att bevaka vägen tillbaka. Varför det? Därför att de inte ska äta av livets träd. Nu är det inte så att Gud inte vill att vi ska äta av livets träd. Men i det skick Adam befann sig när han hade ätit av kunskapens träd var det inte bra att han åt av livets träd. Han måste avgiftas först, om jag får säga det så. Så att det som hade hänt när han åt av kunskapens träd måste på något sätt röjas bort ur hans liv för att han skulle kunna äta av livets träd och leva i evinnerligen. Och den här avgiftningsprocessen är en svår sådan. Den handlar om att dö. Och det betyder, kan vi nu säga så här, att för nu rör vi oss med en rad olika symboler. Den ena är änglarna som står där och bevakar vägen tillbaka till livets träd. Med det flammande svärdet. En annan symbol är den du hittar i templet. Där hänger förlåten. Den spärrar vägen in till det allra heligaste. Där det fanns så att säga en avbild av Guds tron i templet. Det satt ingen på tronen. Man fick inte göra någon bild av det som är i himlen. Men det fanns en bild av själva tronen, nådastolen kallad. Dit fick bara överste prästen gå en gång om året och då alltid med blod. På den stora försoningsdagen, Yom Kippur. Och det där är en bild på att Jesus en gång kommer att gå in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget rättfärdiga blod. När han gör det på Golgata, då rämnar förlåt. Och det betyder vägen är inte spärrad längre. Nu är vägen öppnad tillbaka till fadern. Men om vi för över det här så kan vi ta en annan bild igen. Och det är bilden av det Bibeln kallar för dödsriket. Till dödsriket är egentligen det som förlåten, förhänget symboliserar. När Gud visar ut Adam så säger han att du är stoft och till stoft skall du återbli. Och det betyder att det som står mellan mänskligheten och Herren och Gud efter syndafallet. Och som symboliseras i förlåten, det som stänger oss ute, det är dödsriket. Och det Jesus gör när han dör, det är att han går in i dödsriket från vårt håll. Inte från himlens håll, utan från vårt håll. Nå, det har ju många gjort före honom och många har gjort efter honom också. Ja visst. Men det nya, det unika, det är att alla före Jesus som gått ifrån vårt håll in i dödsriket har förtjänat att göra det på grund av synden. Men Jesus hade inte förtjänat att göra det och därför kan han öppna en dörr på andra sidan. Den dörren hade dittills varit stängd. Men Jesus lovar Petrus att dödsrikets portar skall inte bliva dig övermäktiga. Och det är inte dörrarna på den här sidan, utan det är dörrarna på andra sidan. Det är de som inte ska bli övermäktiga. Efter Jesu verk, när han går genom dödsriket och förhänget brister, och det blir en passage tillbaka till fadern. Det Jesus gör då är att han öppnar en dörr på andra sidan. Han visade sin förmåga att öppna dörrar i dödsriket genom att uppväcka döda. Han uppväcker änkans son i Nain, han uppväcker Lazarus, men de kommer ju tillbaka genom samma dörr som de hade gått in i. Och det dröjde ju inte länge för de gick den vägen igen. Men det nya är, nu finns det en öppen dörr på andra sidan. Vi kan se i Kolosserbrevet, första kapitlet. Den 18:e versen. Kolosserbrevet 1:18. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda, till att överallt vara den främste. Han är den första som har gått in i dödsriket och fötts till nytt liv. Inte med den pånyttfödelse som du och jag upplever när vi tar emot den helige ande. Utan det är de dödas fysiska uppståndelse det här talas om. Begreppet pånyttfödelse används inte bara om vår andliga människa utan också om vår fysiska människa. Och här är det den fysiska pånyttfödelse som påtalas. Han är först född från de döda. Han är den första som har gått ut på andra sidan. Uppenbarelseboken 1 betygar precis detsamma. Fjärde till sjätte verserna. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den förstfödda från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Vi hoppar till 16:e versen där Johannes möter den uppståndne och förhärligade Kristus. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är nu väl värt att lägga märke till att det är så att säga när Jesus dör och går in i dödsriket som vägen öppnas. Vi skulle tycka det var mera logik och konsekvens om förlåten hade rämnat på påskdagen någon gång i gryningen. Men det är alltså när Jesus dör som förlåten rämnar. Och det måste vi förstå bättre. Därför att varje gång vi tänker fel, så att säga, varje gång du tänker någonting och ser att det står något annat i Bibeln, så ska du genast bromsa till. Och så tänker jag så här att nu är jag ute och cyklar, det är alldeles uppenbart. Varför är jag nu ute och cyklar och vad är det för cykel jag sitter på? Vi ska gå till Hebreerbrevet, till det andra kapitlet. Den 9:e versen. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna nu är krönt med härlighet och ära därför att han led död. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som helgar och det som blir helgade har ju alla samma fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder, då han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag sjunga ditt lov. Likaså, jag vill sätta min lit till honom. Och vidare: se, här är jag och det barn som Gud har gett mig. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synd. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Han led döden. Han fick möta döden, står det här. Och det är en lite blek översättning. Smaka döden, står det egentligen i grundtexten. Han fick smaka döden och lida döden. Och det här är uttryck som inte bara betyder att avlida. Han dog inte av hjärtstillestånd i sömnen, utan han fick lida så som Adam själv skulle ha fått lida för den överträdelse han gjorde, och som hela människosläktet skulle få lida för att det skulle bli rättvist i förhållande till våra synd. När han gör det utan att ha syndat, när han på det sättet lider döden, då kan dödsriket inte behålla honom. Han går inte in i dödsriket som ett nederlag, utan han går dit i triumf. Han går in i dödsriket som en triumfator. Han har vunnit seger. Han har vunnit en hyperseger. Petrus rör vid det här lite grann. Vi ska titta i det första brevet, Petrus första brev. Och då tittar vi först i fjärde kapitlets två första verser. När nu Kristus har lidit med sin kropp, skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Jesus har ett vapen. Och Petrus säger: ni bör skaffa er samma vapen. Det är ett vapen att vinna seger med. Vad är det för vapen? Ja, det är hans sätt att tänka, eller egentligen det är hans sinne. Så väpna er med Kristi sinne, står det gamla översättning. Det betyder nog inte bara att sättet att tänka, det handlar om tanke, vilja och känsla. Alltihopa. Vad då? Jo, Jesus vann seger genom att lida med sin kropp. Och det finns ingen seger som inte innehåller självövervinnelse. Om du inte vinner seger över dig själv, vinner du ingen annan seger. Den som lider med sin kropp har slutat att synda, säger Petrus. Låter konstigt, tycker vi. Vi tycker väl att vi har ganska många lidanden med i våra kroppar. Och synda gör vi i alla fall. Ja, men det ska nog inte läsas på det viset. Utan när vi har väpnat oss med Kristi sinne, Då är vi inte längre inställda på att spara på vårt liv, utan på att ge ut det. Därför att syndens rötter ligger alltid i vår önskan att spara på vetekornet istället för att lägga det i jorden och låta det bära frukt. Och det är det som kallas för våra begärelser. Att få fortsätta att vara oberoende av Gud och hålla oss utanför den vandring genom dödsskuggans dal som han har anvisat som vår väg tillbaka till honom. På samma sätt som knarkaren i det längsta försöker att spjärna emot avgiftningen. Vi behöver avgiftas för att kunna äta av livets träd igen. Och det är på något sätt någonting som man undviker in i det längsta. Men så kommer den dag då man istället önskar att det ska ske. Herre, för mig på den väg som du har banat genom dödsriket, genom dödsskuggans dal. Jag fruktar inte ett ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Och jag vet att det står ett bord dukat på andra sidan. Vi ska fira Herrens måltid på nytt i hans rike, fick vi höra i morse. Det står ett bord dukat på andra sidan dödsskuggans dal. Och hur gröna de gröna ängarna än är på den här sidan, så är bordet på andra sidan mycket bättre. Och det kommer en dag då vi inte bara spjärnar emot och låter oss fösas den väg som Herren vill. Utan då vi säger, åh, Herre, bara låt mig få se den. Jag längtar efter att få vandra den. Han har slutat att synda, säger Petrus. Han sparar inte längre på sitt liv. Han vill ge ut det för att nå fram till den punkt dit Herren vill föra honom. Herren firar en triumfens dag när han dör. Han har väpnat sig med ett annat sätt att tänka, handla, känna. Och egentligen går våra liv ut på denna sidan att upptäcka det här andra sättet. Och att det gäller oss. Att det finns lika mycket över våra liv. Att Jesus har inte bara gått den här vägen så att säga i vårt ställe. Han har lidit i vårt ställe, men vägen är för oss densamma som för honom. Och genom att han har lidit i vårt ställe kan vi följa efter på den väg som annars skulle vara stängd för oss. Vi tittar lite tidigare i samma brev, 3:e kapitlet. 18:e versen. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes, i vilken några få, bara 8 människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han dog för oss orättfärdiga för att leda oss till Gud. Petrus säger nu att han kunde stiga ner till andarna i deras fängelse. Och det är alltså det som vi med den apostoliska trosbekännelsens ord uttrycker nederstigen till dödsriket. Och dit går han inte längre i identifikation med oss. Identifierad med oss är Jesus på korset där han smakar död. Rättfärdig dog han för syndar. Och rättfärdig går han nu i triumf till dödsriket och predikar tydligen frälsning också där. Vi kommer väl att få se på den yttersta dagen vad det här handlar om. Man kan bara ha en massa frågetecken i marginalen i brist på information. Gud låter oss inte få veta allt. Ibland får vi bara veta så mycket att Gud har hela läget under kontroll. Han vet vad han gör. Hans kropp dödades. Han led till kroppen. Men hans ande, som han befaller i faderns händer när han dör, i dina händer befaller jag min ande. Hans ande går levande och stark in i dödsriket. Och dödsrikets portar klarar inte den upplevelsen. Här kommer en som inte kan låsas in. Han kan komma och gå när han vill. Låt oss bekanta oss lite mera med skriftens undervisning om dödsriket. Till dödsriket handlar ju alltså om det tillstånd, jag höll på att säga, den väntsal där det avsomnade befinner sig. I väntan på det dödas uppståndelse. När människans ande väntar på att återfå kroppen och på nytt bli en hel människa och uppstå från de döda. Vi ska gå till Gamla testamentet och läsa lite grann där, Jesaja kapitel 14. Vi ska läsa från 3-11 verserna. Och på den dag då Herren låter dig få ro från din vedermöda och ångest och från den hårda träldom som har varit dig pålagd, då ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel. Du ska säga: vilket slut har inte plågaren fått? Vilken ände pinoorten? Herren har brutit sönder de ogudaktigas stav, tyrannernas ris, det ris som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Hela jorden har nu fått vila och ro, man brister ut i jubel. Själva cypresserna gläder sig över ditt fall, så även Libanons cedrar. Sedan du nu ligger där drar ingen hit upp för att hugga ned oss. Dödsriket där nere störs i sin ro för din skull när det måste ta emot dig. Skuggorna där väcks upp för din skull, jordens alla väldiga. Folkens alla kungar måste stå upp från sina troner. De upphäver alla sin röst och säger till dig: så har då också du blivit maktlös som vi. Jag blivit vår lik. Nej, ned till dödsriket har din härlighet måste fara och dina harpors buller. För ruttnelse är bädden under dig och maskar är ditt tecken. Dödsriket beskrivs kanske tydligare på många ställen i Gamla testamentet än i Nya. Som just en skuggornas boning. Ty människan består av ande, själ och kropp. Och det som händer i den fysiska döden, det är att anden, människans ande, skiljs ifrån kroppen. Och dödsriket är så att säga de avsomnade andarnas, avsomnades, eller boningen för de avsomnades andar, ska jag säga, så blir det grammatiskt korrekt. Boningen för de avsomnades andar. De är alltså inga hela människor, till människan är inte bara ande. Utan hon är också av stoft. Hon är också fysik och kemi. Hon är kropp lika mycket som and. Och därför beskrivs nu dessa halva människor, så att säga, som skuggor. Det är en skuggornas boning. Där människorna väntar på den dag då man på nytt ska få en kropp. Man ska bli på det sättet hel igen. Och det är en skuggtillvaro som beskrivs här nu i dödsriket. En maktlöshetens skuggtillvaro. Så har då också du blivit maktlös som vi. Därför att vår handlingsförmåga handlar ändå om att vi har en kropp att handla genom. Hur viktig människans ande än är, kroppen är lika viktig. Det är ungefär som att bestämma sig för vilket som är viktigast på en bil, framhjulen eller bakhjulen. Ja, du kommer inte långt utan vare sig det ena eller det andra. Kroppen utan ande, ingen större glädje med, det vet vi, den gräver vi ner. Men anden utan kropp, även om den tydligen bär ett visst mått av medvetande i dödsriket, så är det inte mycket glädje med den heller. Du har blivit maktlös som vi. Emellertid är det ju så att när människan i dödsriket väntar sig någonting av framtiden, till det tycks man ändå på något sätt kunna göra, så är det skillnad på folk och folk trots allt. Jesus undervisar oss lite grann om det här i liknelsen om den rike mannen och Lazarus, som står i Lukas 16 kapitel. Vi känner väl till själva berättelsen, men kan läsa några verser, bara 22 versen. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapade en klyfta mellan oss och er, för att er som vill ta sig över från oss till er, eller från er till oss, inte ska kunna göra det. Trafiken är hindrad i båda riktningarna, det kan vara intressant att se. Men det finns alltså en åtskillnad. Lazarus här, tiggaren, han som hade lidit här på jorden, han befinner sig nu i gemenskap med Abraham. Han befinner sig ännu inte i gemenskap med Gud, men med Abraham. Och det betyder att han får finnas tillsammans med honom som har fått löften ifrån Gud. Löften om evigt liv. Och det är ju en väldig skillnad att få vara tillsammans med honom som har löftet över sig, och få dela hans framtidsutsikter också i skuggornas boning, jämfört med att vara på den plats där inga löften finns. Och på något sätt så är det så att i gemenskapen med Abraham, där kan man betrakta sig som levande därför att man har löftet om liv. I anden blev han gjord levande, skriver Petrus. När nu Jesus går till dödsriket. I anden blev han gjord levande. Och Jesus säger innan han dör till rövaren: Idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus hamnar alltså inte på den rike mannens plats. Han hamnar inte bland dem som inte har någon framtid eller något hopp ens i dödsriket. Han tycks kunna tala till dem, men hans plats är platsen där det finns en framtid och en förhoppning, en förväntan på att få komma ut ur skuggtillvaron, ur andarnas fängelse. Om vi går tillbaka till Gamla testamentet igen, till Hesekiel 32, så ska vi där läsa 26-28 verserna. Hesekiel 32. Och det är egentligen bara en bit av ett långt avsnitt som börjar i 17 versen och räcker kapitlet ut, och som i vår bibelöversättning har rubriken Det dödas värld. Och här görs en rad upprepningar. Det talas om olika folk som nu finns här i dödsriket. Vi läser om ett av dessa folk. Och som sagt, vi börjar i 26 versen. Där ligger Mesek Tubal med hela sin larmande hop. Runt omkring honom har denna sin gravplats. Allesammans ligger de där oomskurna, slagna med svärd. En gång spred de ju skräck omkring sig i det levandes land. Men dessa fallna män ur de oomskurnas hop, de får inte vila bland hjältarna, bland dem som har farit ner till dödsriket i sin krigiska rustning och fått sina svärd lagda under sina huvuden. Nej, deras missgärningar har kommit över deras ben. De spred ju skräck i det levandes land som hjältar gör. Ja, också du ska bli krossad bland de oomskurna och få ligga bland dem som är slagna med svärd. Ja, här i dödsriket så ligger nu till exempel Mesek Tubal och hans efterföljda livland de oomskurna. Och det är ingen bra plats. Det är inte alls detsamma som att rättfärdig har gått till dödsriket eller att vara delaktig i Abrahams löft. Och omskärelsen som man ju egentligen inte får veta så mycket om i skriften, vad den är bra till. Varför Gud liksom förordnar den här omskärelsen. Den kan ju möjligen ha med detta att göra. Vi går tillbaka till Nya testamentet, till Matteus 22. Där vi ska läsa om Jesu konfrontation med den tidens liberalteologer. Vers 23-33. Samma dag kom det fram några saddukeer och sa att det inte finns någon uppståndelse, och de frågade honom: Mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det fanns här hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. På samma sätt gick det med den andra och den tredje, med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne. Jesus svarade: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. Och vad de dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade det över hans undervisning. Ja, Abraham och Isak och Jakob hade ju ännu inte uppstått från de döda. Men Gud säger ändå: Jag är en Gud för levande och inte för döda. Därför att de finns i dödsriket och väntar. Det är de som har löftena. Där finns hoppet. Och tillsammans med Abraham finns de som väntar på det saligas uppståndelse. Och Gud talar om dem som levande. Därför att även om de befinner sig i dödsriket så kommer de att bli levande. Och levande, han blir gjord levande i anden och går till dödsriket och predikar för andarna som hålls i fängelse. De som inte har samma förhoppning och samma möjlighet. Om det då finns omvändelse i dödsriket, det får vi lämna därhen. Jag tycker inte du ska satsa på den varianten. Det är inte säkert att det blir någon omvändelse om du satsar på det på denna sidan. Det står att det var för människorna före syndafloden. Alltså före Abraham, kan vi säga. Vi ska så läsa den 88:e psalmen i Saltaren. En sång, en psalm av Koras söner. För sångmästaren till Mahalat Leanot, en sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, böj ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden och mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag anses lik dem som har farit ned i graven. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligger i graven, dem på vilka du inte mer tänker och som är avskilda från din hand. Ja, du har sänkt mig ned underst i graven, ned i mörkret, ned i djupet. Din vrede vila tung på mig, och alla dina böljors vall låter du gå över mig. Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig. Du har gjort mig till en styggelse för dem. Jag ligger fången och kan inte komma ut. Mitt öga förtvinar av lidande. Herre, jag åkallar dig dagligen, jag uträcker mina händer till dig. Gör du väl under för de döda, eller kan skuggorna stå upp och tacka dig? Berättar man i graven om din nåd, i avgrunden om din trofasthet? Känner man i mörkret dina under och din rättfärdighet i glömskans land? Men jag ropar till dig, Herre, och tidigt kommer min bön dig till mötes. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför döljer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende alltifrån min ungdom. Jag måste bära dina förskräckelser så att jag är nära att förtvila. Din vredes lågor går över mig, dina fasor förgör mig. De omger mig alltid som vatten, de kringränner mig allesammans. Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag nu mörkret. Det här är naturligtvis en av många psalmer som handlar om Kristi lidanden. Och nu är denna psalmen inte skriven av David till omväxling. Men framför allt när du läser Davids psalmer, när det står en psalm av David, så ska du finna att väldigt många psalmer handlar om en ensam människa, förföljd av alla, utan att det finns någon orsak. Och ibland vet man inte riktigt om han lever eller han är död. Du drog mig upp ur fördärvets grop, sjunger David i en psalm. Ja, det är dödsriket. Det är Jesu uppståndelse som förebildas här. Men på många ställen så vet man inte riktigt och på vilken sida av graven som psalmisten så att säga befinner sig eller den han sjunger om. Och så är det också här. Ena stunden heter att mitt liv har kommit nära dödsriket. I andra stunden är han sänkt nederst i graven. Och man vet inte riktigt om det är den rättfärdige som så att säga plågas i dödsriket eller om det är den rättfärdige som plågas på vägen till dödsriket. Men Nya testamentets vittnesbörd är entydigt. Jesus gick inte till dödsriket för att plågas, utan rättfärdig dog han för syndaren. Och det som ändå omtalas här, det är Jesu ensamhet när han dör. Han är övergiven av alla människor, också av hans närmaste. Och han upplever också en Guds övergivenhet som ingen av oss har varit i närheten av. Och han ropar ut sin vånda inför detta att gå in i dödsrikt. Gör du väl under för de döda, eller kan skuggorna stå upp och tacka dig? Berättar man i graven om din nåd, i avgrunden om din trofasthet? Känner man i mörkret dina under och din rättfärdighet i glömskans land? Men allt detta går Jesus till dödsriket för att på något sätt uppenbara det. Den 118:e psalmen ska vi läsa på samma sätt. Alltså en av de psalmer som Jesus och hans lärjungar sjunger som lovsången innan man går ut i Getsemane. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må Israel säga, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må Arons hus säga, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må det som fruktar Herren säga, ty hans nåd varar i vinnerligen. I min nöd åkallade jag Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren bistår mig, jag ska inte frukta, vad kan människor göra mig? Herren bistår mig, han är min hjälpare, och jag ska med lust få se med lust på dem som hatar mig. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på första. Alla hedningar omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra det. De omringar mig, ja, de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra det. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra det. Man stöter mig hårt för att jag ska falla, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö, utan leva och berätta om Herrens gärningar. Väl tuktade mig Herren, men han gav mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, de rättfärdiga ska gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta, underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den fröjdas och vara glada. Ack Herre fräls, ack Herre låt väl gå. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn, vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren till han är god, till hans nåd varar evinnerligen. Ja, här möter vi återigen den ensamme och lidande. Alla omringar honom. Men han säger, väl tuktade mig Herren. Kristi lidande på korset, men han gav mig inte åt död. Han går till dödsriket, men han är inte given till död. Utan han går rättfärdig in i dödsriket. Och därför har han ingen skyldighet att stanna kvar där. Öppna för mig rättfärdighetens portar, säger han istället. Dödsrikets portar ska inte bli dig övermäktiga. Nu slås portarna upp på vid gavel. Och han kan gå genom dödsriket ut på andra sidan och in i faderns närvaro. Det rättfärdiga ska gå in genom den porten, säger psalmisten. Ja, så ska det bli. Vid det dödas uppståndelse. Då ska det som är gjorda rättfärdiga i hans blod gå samma väg som han har banat genom dödsriket. Och då ska människorna ropa, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. När Jesus står där i Jerusalem så säger han, ni får inte se mig förrän den dag då ni säger, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Ja, men det hade de ju sagt ett par dagar tidigare. Ja visst, men det var bara en liten förövning. Den verkliga uppfyllelsen, den har ännu inte skett. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerlig. Och vi ska sluta med att lyssna till Petrus igen på första pingstdagen, Apostlagärningarna 2. Tjugoandra till tjugofjärde verserna. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Med dödens vånda förstår vi lidandet på korset. Gud löser honom ur detta. Levande i anden går han till dödsriket, och dödsriket kan inte behålla honom. Därför att rättfärdig dog han för syndar. Och han har banat en väg. Han säger om sig själv, jag är vägen och sanningen och livet. Han är vägen till Fadern. Gemenskapen med honom, delaktigheten med honom, gör att vi har en väg att gå. Den går inte runt dödsriket, annat än möjligen om Herren hinner före. Men den går genom dödsriket, tillbaka till Fadern. Och vi ska väpna oss med hans sinne. Att inte bita oss fast vid tillvaron på denna sida, utan att bryta upp från de gröna ängarna, vandra genom dödsskuggans dal fram till det bord som är dukat i ovännens åsyn. Låt oss be tillsammans. Vi vill prisa dig Jesus på triumfens dag. Den dag då förlåten brister uppifrån och ända ner. Då dödsrikets portar inte längre är övermäktiga, utan du har öppnat rättfärdighetens portar, genom vilka vi kan få gå in till Fadern. och till det bord som du har dukat, den stora måltiden i himmel. Vi förundrar oss, Herre, över ditt frälsningsverk. Vi förstår så lite av det. Men vi vill glädjas åt det lilla vi förstår. Och vi vill be att du ger oss nåden att väpna oss med ditt sinne. Att vi förstår att den seger som du har vunnit, den ger du i kraft av din seger oss möjlighet att också i liten skala få förverkliga på denna sida. För att vi ska också få dela din härlighet på den andra sidan. Vi tackar dig, Herre, för att dödsrikets portar är öppnade. Du har nycklarna till döden och dödsriket. Vi hyllar dig, Jesus Kristus, vår härskare och konung. Amen.